Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hey, what's up? Välkommen till Framgångspodden, mina framgångsvänner. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med John Henrik. När jag har varit på mina föreläsningar runt om i Sverige så är det väldigt många som har haft just John Henrik skjortor på sig, som jag skulle säga är de snyggaste skjortorna. Så stört snygg. Jag har fått så himla mycket beröm, så det är verkligen mina favoritskjortor. De måste ni bara kolla in. Och äntligen har också John Henrik lanserat en stickad kavaj, och den här stickade kavajen är perfekt då den går att kombinera både så här riktigt classy med slips och näsduk, men också till ett par slitna jeans och en t-shirt. Den passar till allting, och den här, den har grym passform, den här stickade kavajen, och den är med andra ord det absolut bästa och perfekta alternativet till klassiska kostymer. Och jag har ett superspecial erbjudande till er och John Henrik. De bara exploderar, de bara växer konstant hela tiden. Ange koden Alex19 så får du hela 20% rabatt på deras kavajer och skjortor. Så ange koden Alex19 så får du rabatt på kavajen och alla deras skjortor. Det får du bara inte missa. Så det är bara surfa in direkt på johnhenrik.com. Stort, stort tack till John Henrik. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden with Alexander Perleros.
framgångsvänner. En aprilkväll 2004 sker ett brutalt rånmord på en enslig gård i den lilla byn Kalamark i Norrbotten. Polisens misstankar riktas faktiskt snabbt mot den 41-årige Kai Linna. En försäljare som tidigare gjort affärer med de här offrerna som mördades brutalt. Ett drygt år efter domen får en kriminalreporter Stefan Lisinski genom ett tips upp ögonen för det här fallet med Kai. Och ju fler stenar han flyttar på, ju mer han kollar, och desto märkligt tycker han att allt det här är. Stämmer det verkligen att Kai har begått det här mordet? Och är han oskyldig? Och om man är det, hur ska man kunna då bevisa då vem är den riktiga mördaren? Du får lyssna på en sjuk berättelse om Kai, som är den person i Sverige som suttit längst oskyldigt dömd i fängelse, hela 13 år. Ett spännande, brutalt avsnitt som jag tyckte blev helt fantastiskt bra. Nu välkomnar vi Kai Linna.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Kai Linna.
Tackar.
Visst var du rätt, Linna?
Linna.
Linna, härligt. Mm. Hur står det till med dig?
Det är bara bra. Det är oförskämt bra.
Oförskämt bra? Ja. Det låter som att det är
äckligt. Jag skulle helst lägga på lite skit också för att verka normal, men, ja, men det är bra.
Har du sprungit i morse?
Inte i kväll ska jag springa.
Ja. Amen. Du springer ganska ofta, vad jag förstått det.
Ja, amen. Inte lika mycket som Petra, min fru, men vi håller igång.
Ja. Ja. Men du var uppe i morse och letade efter månen.
Ja, kika på fullmånens förmörkelse. Den stod ju rakt framför ögonen på mig i morse vid sextiden. Så det var nice.
Ja. Är du lite... Letar du efter de här stunderna i vardagen för att hitta ett lugn, eller?
Jag tycker inte jag behöver leta efter dem, men den där fullmånen följer rakt i knät på mig, så att de finns. Man behöver inte leta. Ja.
Hur ser din vardag ut idag? Vi ska ju snart hoppa in på din historia där du är den personen i Sverige som suttit längst i fängelse och fått resning. Och är då fått resning och frigiven. Så kan man kalla det, eller hur?
Ja. Ja. Det finns de som har suttit längre än jag på samma premisser. Alltså de har varit oskyldiga eller de är oskyldiga. Men de har ännu inte fått resning eller upprättelse. Så det är inte så att jag har rekordet på vem som har suttit längst oskyldigt än. Men det ska ju vara officiellt då, som du säger. Så att,
Men är det några som sitter inne just nu som har suttit längre tid än dig? Och
ja,
du är säkert bara oskyldig?
Ja, på sätt och vis är det ju så. Det är ju det att ett straff är ju uppdelat i 2/3. Så att du sitter i fängelse 2/3 av straffet. Och sen är du fri inom situationstecken den sista 3/3. Men riktigt fri är du ju inte. För du har ju övervakning, du har ju vissa restriktioner. Så att, på det viset så är det ju en som sitter längre än jag. Men det är bara det att han är på utsidan nu. Nu ljög jag lite, han är inte på utsidan. Han bor kvar i fängelset. Men som en, alltså han lämnar fängelset varje morgon och sätter sig i bilen och åker till jobbet. Så de hjälper han lite grann, för de inser att den här killen ska ha lite stöd.
Men är det för att man sakta men säkert ska komma ut i samhället?
Ja,
då?
Han får lite extra stöd kan man säga.
Och hur känns det nu efteråt då? Var det många saker i samhället som var svåra att komma in i, eller du kände så här att det här saknar jag från fängelset?
Jag kan inte säga att jag saknar någonting från fängelset. Det kan jag svara väldigt snabbt på. Och att komma in i samhället var inte så svårt för mig som man kanske skulle kunna tro. Man pratar om att man blir institutionaliserad och att man av den anledningen ska ha svårt att rehabilitera sig in i samhället. Men jag upplevde aldrig den problematiken. Och jag vet inte om jag kan svara på vad det beror på. Om det är jag som är speciell eller om det var för att jag agerade på ett speciellt sätt när jag satt i fängelset. Så att, det kanske är lite grann av båda de anledningarna. Så jag hade inga svårigheter alls att komma in i samhället. Jag släpptes ju på, jag tror det var en tisdag, Bara typ en timme senare satt jag i en Tesla-bil och susade fram i 160 km i timmen. Och det, men de bilarna fanns ju inte alls 2004. Så att, nej, jag tyckte det bara var
nice. Vad tänkte du då då?
Jag tyckte bara var alltså, jävligt härligt att sitta i en sån bil. Alltså. Det, men jag, det var ju inte så att jag satt och häpnade på något sätt.
Med 160, då måste ni åka ner till Tyskland och köra på autobahn, för
nej,
det är ju inte lagligt.
Det var en taxikille som var ute på motorvägen. Han var snabbt upp i 160, kan jag säga. Det var acceleration i de där bilarna.
Ja. När du kom ut från fängelset 30 maj 2017, vad var det du var sugen på att göra då?
Jag var mest sugen på att ta mig ner till Växjö där Petra väntade på mig. Det var det jag var mest sugen på. Det var lite svårt att bara springa iväg, för att det stod ett stort gäng journalister utanför häktet och alla ville ha en intervju. Och det är klart, man kan inte bara låta en få och sen bara strunta i alla andra. Så att jag kände mig lite tvungen att ge alla den tiden de ville ha. Så det tog väl ett par timmar att gå igenom alla de här. Men sen var det bara liksom Teslan ut till flygplatsen och sen hitta en flygbiljett ner till... Ja, Kalmar blev det då, närmaste flygplatsen. Mellanlandade vi på Arlanda och där kom ett till gäng journalister in och skulle hugga tag i mig. Sen stod det ett gäng nere i Kalmar också och väntade. Och sen dagen därpå var det bara intervjuer hela dagen från morgon till kväll.
Vad var de vanligaste frågorna som journalisterna undrade på den tiden?
Hur känns det? Ja, det var faktiskt det vanligaste frågan. Hur känns det? Och den gick ju inte att svara på, men... Jag kommer faktiskt inte ihåg annat än just den frågan. För det var alltid den första frågan. Hur känns det? Hur känns det?
Du måste nästan gått på så här autopilot bara. Ja. Drabbla samma sak hela tiden.
Ja,
samma
det är nog grejer. Därför jag inte kommer ihåg så mycket av det heller. Och sen har det gått in lite grann i varandra. För det har varit lite, om man säger toppar, den dagen och dagen efter när jag blev frisläppt. Sen 14 dagar senare kom ju domen där det officiellt jag blev friad. Då var det ett till sånt här drev. Och sen... Ja, i samband med att vi hade en Stefan Lisinski från Dagens Nyheter hade ju en bokrelease under bokmässan i Göteborg där på höstkanten. Det var ett tilldrev, för jag hängde med där och hjälpte till så gott jag kunde för att pusha hans bok helt enkelt. Och sen hade vi en dialog med JK om skadestånd och vart det till. Och sen blev jag erbjuden och var... en sån här talare i sommar, vad heter det?
Sommarpratare.
Sommarpratare. Och så lyftes det upp igen. Så det blir såna här pikar hela tiden. Sen hade jag min egen bok här nu i höstas och då var det igen. Och då är det ändå samma frågor i stort sett. Liksom. Det, nu börjar det liksom gå ut lite mer på vad gör du nu för tiden? Och, sådär. Och jag pratar hellre om vad jag gör nu för tiden än den tiden som var i fängelset. Och vad som ledde fram till att jag dömdes oskyldigt.
Vi fick i alla fall det största skadeståndet någonsin på 18 miljoner.
18 miljoner var det. Och det motsvarar ju inte på något sätt det jag tyckte var rimligt. Och jag tror de flesta håller med mig, men å andra sidan så är det ju så. Staten har ju, håller ju hårt i plånboken, va? Och en av JKs arbetsuppgifter är ju att hålla i plånboken. Det är ju ganska uttalat i hennes alltså, arbetsbeskrivning. Att hon ska ta hand om portmonnaien. Så att, jag visste att det var en tuff dialog vi hade. Med hon som person var ju väldigt trevlig och korrekt, så det har jag inga problem med. Men, ja,
hur mycket bad de? Hur mycket
hade jag tyckte väl att vi alltså, borde hamnat kring 21-22 någonstans. Så det var inte så långt ifrån varann till slut. Ändå. Och det är klart, hade jag processat och dragit ut det här i långbänk så hade jag garanterat fått någon miljon till. Kan man ju tycka att jag är korkad som inte processar ett år eller två och får en miljon till. Men jag vill liksom bara ha det här ur världen, så att jag kunde gå vidare med mitt liv.
Det måste vara ganska svårt också för dem att bedöma. Nu har vi ingen kille här, vi har suttit i fängelset här, oskyldigt. Och hur mycket det är värt? Vad är det värt?
Den biten går ju aldrig att kompensera. Så det kan man nästan lägga bort den diskussionen på en gång, för att alltså, om man kan backa tillbaka till 2004 och säga, här Kaj, du får 30 miljarder om du går med på det här.
Om du sitter i fängelse i 13 år och hängs ut i media som en mördare.
Jag har ju 3 söner som var unga pojkar. Alltså det är sån här tid som aldrig någonsin går att få igen. Va? Och det går inte att kompensera heller. Så att, och den diskussionen har nästan inte förts heller. Liksom, hur man ska kompensera det. Men det är klart att man kan prata om förlorad arbetsinkomst och rimlig dagsersättning. Va? Problemet med justitiekanslern, och det ska jag framhålla, det är ju det att om någon anledning så tycker justitiekanslern att den som sitter lång tid ska ha lägre dagsersättning. Därför att den personen då har börjat vänja sig att sitta i fängelse. Va? Och det är ju lite grann som att säga att den som har fått 100 piskrapp tycker att det gör mindre ont när det fortsätter. Va? Så att det där är ju helt... Och det är ju inte vetenskapligt underbyggt på något sätt heller.
Utan men framförallt kan det ju bli mycket större psykiska skador också definitivt. När man sitter längre.
Jag påstår ju absolut med facit i hand att det är tvärtom. Ju längre du sitter, ju sämre mår du de sista dagarna, de sista veckorna, de sista åren. Så är det. Det är ett faktum, det kan jag hålla med.
Om man går tillbaka lite grann här. Den här händelsen hände 2004. Men om man drar tillbaka lite grann innan så jobbade du som försäljare.
Ja, det gjorde jag. Och det gör jag väl fortfarande än idag. Och det är väl det som ligger för mig lite grann.
Vad var det första du sålde för något då?
Det första jag sålde var tulpaner. Sprang omkring och knackade dörr ut i Salem slutet på 60-talet.
Var det bra tulpansäljare?
Ja, fast jag tjänade en 7-8 kronor om dagen på det där. Så det var mycket pengar. Fick mycket godis för de pengarna.
Hade du någon bra tulpantips då? Fick du
nej,
den här personen?
Nej, för fasen. Jag bara knackade på och höll fram. Köp en tulpan. Och köpte de inte så. Bara nästa dörr.
Du jobbar på frekvens.
Ja, absolut.
Mycket dörr,
absolut.
Mycket tulpan.
Ju fler dörrar, ju fler tulpaner.
Okay.
Sen fortsatte det där med Dagens Nyheter och sådana saker så att... Det har nog legat för mig hela livet. Men sen handlar det inte bara om att sälja produkter, utan det handlar lite grann om att sälja in tjänst, alltså idéer. Och det är väl det jag jobbar med mer än nu för tiden. Och liksom få folk att köpa mina idéer, mina tankar. Men det är ju egentligen samma...
Förtydliga lite grann.
Ja, det behövs förtydligas. Nej, men jag har ju en tanke om att vi ska kunna lita på det svenska rättssystemet. Och folk frågar ju mig, litar du på det svenska rättssystemet? Och då brukar jag chocka dem och säga, ja det gör jag. För att jag är inte den som vill bara liksom totalsåga det, alltså om man säger slänga ut barnet med badvattnet så att säga. Va? För det svenska rättssystemet fungerar hyfsat bra. Upp till kanske 92-93%. Men problemet är ju de här sista 7-8 procenten som inte fungerar. Det är de jag vill prata om. Så att, visst, jag litar på det svenska rättssystemet upp till en viss nivå. Men jag litar inte på dem till 100%. Och det jag inte litar på när det gäller det svenska rättssystemet är ju egentligen litar, ordet litar. Alltså om man bryter ner ordet litar så är det ju LI, likhet inför lagen. Är vi lika inför lagen? Det är vi garanterat absolut inte. Det finns, jag pratade ju nyss om en kille som fortfarande, alltså som har suttit i 14 år oskyldigt. Han dömdes ju till livstidsfängelse därför att han var alkoholiserad. Så att han dömdes ju inte för att han har begått ett brott, utan han dömdes för det han var. Inte för det han påstås ha gjort.
Var det en mord eller?
Ja, han påstås ha kastat ut en tjej genom ett fönster från 7:e våningen. Och det har han absolut inte gjort. Det är fullständigt klarlagt att det har han inte gjort. Det är så övertydligt bevisat att det har han inte gjort. Men han dömdes då för att han var alkoholiserad. Så han var inte lik inför lagen. Du hade förmodligen inte dömts i det fallet. Jag hade förmodligen inte dömts i det fallet. Så det är viktigt med likheten inför lagen. Men jag kan fortsätta bryta ner ordet litar. TA kommer vi till efteråt. Och det är tjänstemannaansvar. Det är ett stort problem som jag ser inom, alltså framförallt om vi håller oss till rättssystemet, så tjänstemännen inom rättssystemet, de behöver inte ta ansvar när de bryter mot lagen och när de liksom gör saker som de inte ska göra. Och det är jättemärkligt att de inte behöver stå till svars för det, vilket ju då i förlängning innebär att de gärna gör det.
Jag tyckte en sak var väldigt hemsk där. Situationen var ju extremt hemsk, men det var ju en person som mördades nu som hade ett förståndshandikapp av ett gäng poliser. Minns du vilket det var?
Ja, fallet Erik, som man säger.
Fallet Erik, ja. Och där är det ju... Vad hade han för
syndrom? Han hade ju nog
Down-syndrom, ja.
Och sprang ut och lekte med leksakspistol och tyckte det var jättespännande. Han älskade poliser. Tyckte det var det finaste som fanns. Och här kommer in, som jag förstår det då, tre poliser helt hysteriska. De avlossar ett stort antal skott mot honom. 23 skott tror jag att de har räknat ihop det till. Tre av de här skotten träffar honom och är dödande. Så man kan ju undra vart de andra 22 träffades. Men det är en helt hysterisk situation. Och där måste ju finnas ett tjänstemannansvar i ett sånt agerande. Alltså,
ja, de poliserna är inte dömda, som jag förstår.
De är inte dömda. Och det är möjligt att de kanske kommer att bli dömda då, men personligen tycker jag att det är en självklarhet.
Ja, men jag undrar så här, okej, men hur mycket kan man göra det är, utan att man blir dömd?
Ja. Ja, uppenbarligen.
Alltså något typ av... Ja. Sen så är det svårt att säga, man var ju inte med i den här situationen. Nej. Men bara att det kom en kille med Downsen, det är tre poliser som går loss som cowboy-indianer och bara står och skjuter febrilt.
Ja. De uppträder hysteriskt. Så att det finns ett ansvar, och kanske inte bara hos de här tre, utan även de som har beväpnat dem och släppt ut dem på stan. Så att... Ja, jag kan ju på en tusendel sekund på en gång se på människa om man har Downs syndrom. Och det kan väl alla människor göra, för det syns så tydligt. Va? Så att de här då så ska liksom vara lite extra duktiga på att agera i samhället. Att inte de klarar av det. Och att de då agerar så otroligt hysteriskt. Det är lite oförklarligt. Va? Att avlossa 23 skott. Och sen är de ganska taskiga skyttar, för de träffar bara med 3 skott. Va? Så att det är lite märkligt det också faktiskt.
Det var inte skjutat
att de, lite så här, va?
Det var inte skjutat varningsskott och sen lägger man ett skott i benet.
Ja, eller
sen
kanske börja med att prata med personen i fråga. Jag menar, då ser man ju, har man inte upptäckt det innan dess, så upptäcker man ju redan då, om man säger hej eller någonting i den stilen, så upptäcker man ju, här har vi en ung kille med Downs syndrom. Kan du lägga ifrån den där du har i handen? Då ser man ju ganska snart att det är en plastpistol. Alltså det är tragiskt på många sätt. Men ja, det finns ju, man kan räkna upp tiotusentals exempel på taskigt uppträdande av tjänstemän, olagligt uppträdande, men inget som helst ansvar, inget ämbetsmannaansvar överhuvudtaget. Och då pratar jag bara inom rättsväsendet. Jag är inte ute för att sätta dit en lokförare som har somnat vid ratten eller någonting i den stilen, men, och bara fortsätta med ordet litar. Det sista ordet är ju då ett heter det, resningsinstitut, va? Ett oberoende resningsinstitut. Högsta domstolen är ju då det enda resningsinstitut som finns, och de är inte speciellt sugna på att tillåta att folk får resning i sina ärenden, alltså en förnyad prövning, en ny domstolsförhandling helt enkelt. Så det behövs ett oberoende resningsinstitut. Jag har ju på den här tiden som jag har varit fri fått, och jag får ju nästan dagligen folk som, kan inte du hjälpa mig, jag blev så orättvist behandlad och jag har fått så, alltså straff för någonting som inte jag har gjort. Och det är ju inte så att de sitter på listtid eller någonting sånt, utan det kan ju vara så att de kanske inte ens åkte i fängelse, men de är ju dömda, va? Och det här ligger ju dem i fatet i resten av livet på många sätt och vis. De har svårt att få jobb, de har svårt att få lägenhet och...
Ja, när man googlar på dem så kommer det upp dåliga grejer.
Ja, alltså, jag kan ju inte veta att alla som tar kontakt med mig är oskyldiga. Det kan ju inte jag veta, men några av dem är det definitivt. Va? Eller oskyldiga, det är ju inte det vi pratar om heller. Vi pratar om att det är rimligt att de får en förnyad prövning.
Men du var väldigt nära också att börja jobba med Bluetooth.
Ja.
Runt IT-bubblan.
Ja, det här var ju 98. Så det var ju långt innan Bluetooth slog igenom. Men det var ju en spännande tid då jag blev kontaktad av en kille som introducerade mig till Bluetooth och de möjligheter som Bluetooth skulle kunna liksom göra. Det Bluetooth kan göra för oss. Och jag fastnade ju direkt för det här. Jag såg att det här är ju framtiden. Det här är jättebra. Så jag satsade ganska hårt på det där. Men det var ju som sagt innan IT-bubblan. Så det var en liten djup svacka där innan det kom igång. Då.
Sen började jag kränga kassaskåp.
Kassaskåp bland annat.
Det roliga är att vi hade ju, jag minns ju de här kassaskåpen. Det var ju några saker som vi köpte av så här dörrknackare. Mm. Mm. På den tiden knackade man ju ganska mycket dörr också. Men det var ett kassaskåp som var ganska stort, närmare typ 1,5 meter och vägde ju hur mycket som helst. Mm. Där vi hade så här fotoalbum och massa sådana grejer i, hade vi hemma. Och sen också de här brandsläckarna. Det var också att vi köpte ett gäng brandsläckare.
Jag sålde dem också. Och nej, men det här med att arbeta med direktförsäljning som det heter, där man har en uppsökande verksamhet. Man letar upp kunden, ofta då i hemmet. Det är en utmaning. Det är en ganska tuff utmaning. Därför att, och jag gillar den här utmaningen. Därför att jag tyckte det var så jäkla kul att komma hem till folk. Och hur blir man liksom bemött? Hur blir man mottagen? Liksom, att liksom, och dessutom, du kommer ju inte med ett stort kassaskåp under arm släpandes eller någonting sånt. Så att du använder ju bara liksom, alltså psykologi helt enkelt. Det handlar ju väldigt mycket om psykologi. Prata med människor. Försöka förstå vad är det här för en sorts människa.
Hur gjorde du då för att kränga ett? Vad kostar kassaskåp? Från?
Ja, de billigaste kanske låg från säg 15 000 och sen uppåt. Va?
På den tiden också?
Ja.
Så det var ganska, det var ännu mer pengar än idag. Då. Ja. Men 15 000 uppåt, hur gör man för att kränga kassaskåp? Vad hade du för vassa säljknep?
Alltså som säljare, så vi pratade väl lite grann att det finns olika sorters människor, va? Och det är inte bara gul och röd och grön och blå, utan det finns nog säkert ett mycket bredare register. Och det handlar väl lite grann om att först då identifiera den här personen. Vad är det här för en sorts människa? Och sen har jag då, brukar säga, har jag nyckeln till den här människan? Har jag det i min nyckelknipa? Jag hade ju många nycklar med mig. Men har jag nyckeln till den här människan? Och om jag hade nyckeln, då blev det ju en försäljning helt enkelt. Så att, ja, det var lite grann det handlar om. Sen alltså steg två, steg tre, alltså behovs, man pratar om, behöver du den här produkten? Att man får dem att inse att de faktiskt behöver den, och sen ett avslut. Alltså det var inte så avancerade grejer, va? Men just att kunna liksom hitta den här nivån, var är vi på samma nivå? Det tyckte jag var den stora utmaningen.
Men gjorde du de början av de första 10 sekunderna? För det är på något sätt där som folk avgör om du ska få gå in i deras hem eller om du
avgörande.
Inte får gå in i deras hem.
Jag kommer ihåg, det finns ju många exempel och hela livet är ju fullt av det. Och det är ju roliga minnen så. Men jag kommer ihåg en gång utanför Haparanda var det. Jag svängde in på en gård här, och det är ofta när man jobbar med de här skåpförsäljningarna som det är småföretagare man vänder sig, inte till privatpersoner, va? Så in på en gård där, och där kom en gubbe ut med hagelgevär i handen och skriker: är det en jävla försäljare som kommer här nu igen? Jag ska fan skjuta det. Det var de första 10 sekunderna. Men det roliga var att jag sålde ett skåp till han. Liksom. Jag hittade nycklarna som behövdes där. Så det var ju det som gör att jag kommer ihåg det.
Han började med ett hagelgevär, och sen så hade du kränkt ett skåp för 15 lax.
Ja, 30 tror jag. 30 000. Ja.
Om vi leder in oss på bröderna Lindberg då.
Mm.
Vad var det som hade hänt?
Roger och Sune Lindberg, de bodde ju då på en gård. Och de var ju då, man säger, småföretagare, skogsbrukare. De hade mark och de avverkade skog och hade lite annan övrig försäljning. Jag hade ju inte sökt upp dem, utan det var en bekant till mig som hade sökt upp dem i ett annat ärende. Men han...
Men Nils, eller?
Det är den här killen som de kallar för Bertil. Han hade varit där och pratat med dem och sålt till dem. Och sen kom han hem till mig och sa: fan, jag träffade ett par killar ute i Karlamark, som det heter. Och jag är helt säker på att du kan sälja ett kassaskåp till dem. Så det var i princip ett säljtips vi pratade om. Och jag var alltid intresserad att sälja ett kassaskåp. Så att... Vi åkte ut dit, och de var ju väldigt trevliga och bjöd på kaffe, och vi satt och pratade. Ett problem var ju att de redan hade ett skåp. De hade ett inte kassaskåp då, utan de hade ju sånt här, de kallar det, alla man säger, allmänna man kallar det för kassaskåp, men det finns ju olika sorters skåp. Alltså att det de hade var ju ett brandsäkert dokumentskåp. Och då försökte jag ju hitta en vinkel, ja, hur ska jag kunna sälja här då? Men de har ju det, ett skåp. Alltså man måste ju, alltså steg två, vara överens om att det finns ett behov, va? Och så jag började prata om ett värdeskåp helt enkelt. Så att jag drog väl någon ramsa där om att vi börjar närma oss år millenniumskiftet här 2000, och många av mina kunder är ju lite oroliga för att deras pengar på banken ska försvinna när elektroniken liksom slår bak ut, va? Och av den anledningen så köper de då kassaskåp av mig. Alltså det är ju så man beter sig som säljare. Man liksom får folk att identifiera sig med situationer. Verkliga eller påhittade.
Så du gick på den här införsäljningen på att allting eventuellt skulle rasa, ja, allt man hade på banken.
Y2K som det hette. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men det var,
ja, jag kommer ihåg att folk pratade om det. Att runt millennieskiftet, alltså rätt för det, skulle elektroniken dö ut allting. För att när elektroniken en gång skapades i tiden, så hade man bara byggt allt för att det skulle vara redo till 2000. Och efter så visste man inte hur det skulle fungera.
Man trodde att datorna skulle liksom få en blackout helt enkelt, och inte förstå vad det är som händer nu.
Och sen försvinner alla pengarna på kontot. Och
inte bara pengarna, utan all data mer eller mindre skulle försvinna då. Och flygplanen skulle bara ramla ur luften och allting. Det var mycket sådana domedagsprofetier på den tiden. Men det hände ju ingenting faktiskt. När den skiftet gick över till år 2000 eller 2000, det hände ju ingenting. Vad jag vet så hände ingenting. Så ja, då kom vi in på att det kanske skulle vara bra att ha ett kassaskåp här hemma, så att ni kan flytta över pengarna hit. Och sen liksom de här millennieskiftet är över, då kan ni flytta tillbaks dem. Och så, om de, för då finns de ju kvar åtminstone, så att säga. Och det här kassaskåpet skulle de ju då få för, vad var det, 15 000 kronor. Begagnat då, för det var ju inte aktuellt att köpa ett nytt skåp. Det hade varit lite för dyrt helt enkelt. Så de köpte ett begagnat skåp av mig.
Hur mycket hade du köpt det för?
Förlåt?
Hur mycket hade du köpt det skåpet för?
Det hade jag köpt för 4 000 kronor.
Ja, det var bra marginal på det.
Ja, tycker jag. Jag köpte det för 4 och de fick det för 15. Värdet låg väl närmare 50. Ja. Av den anledningen att ett kassaskåp blir inte föråldrat, så som en bil kan bli. Va?
Alla var vinnare?
Alla var vinnare, faktiskt. Ah, det var ju lite, det var ju inte så. De var ju stora förlorare, därför att det här ledde ju faktiskt fram till att de blev överfallna. Och en av dem dog några år senare. Men där och då så var alla, så som jag minns det, nöjda och glada.
Vad var det som skedde sen då?
Ja, det som skedde sen var ju då att, jag ska väl kanske förtydliga också, att i samband med att vi sålde det här skåpet för 15 000 så tog vi hand på det, och då skulle vi då åka och hämta skåpet. För vi hade ju inte med oss det under armen, som jag säger. Va? Så att, då åkte vi och hämtade det, och sen på vägen när vi åkte och hämtade det, så var det nästan så att vi sparkade oss själva lite grann i arslet, för att vad fan sa vi 15 000 för? De här hade ju lätt gått med på lite mer. De hade gått med på 20 000, de hade gått med på 25 000. Så att det var ju dumt av oss att sälja det så billigt. Så att vi funderar på, finns det någon möjlighet att komma tillbaka och höja priset? Det är ju inte så lätt. Så vi funderar på det där en stund, och sen kom vi fram med att ja, det finns väl ett sätt att göra det hela på, och det är ju då om de får ett kvitto på ett högre belopp. Vi säger att skriver ett kvitto på sig 50 000, då blir ju momsavdraget betydligt högre än vad det blir på 15 000. Så då får ju de dra av en ganska stor mellanskillnad där i ren moms. Va?
Typ 25%, va?
Ja, 20% tror jag det är. 20%, okay. Ja.
De får dra av 10 000 på?
De får dra av 10 000. Och då fick man ju upp priset från 15 till 25 istället, va? Om de då tyckte att de kunde gå med på det. För det var ju ändå de som skulle avgöra det hela. Men de gick med på det. De sa, jo, men vi kan ta ett kvitto på 50 000 och så får ni 25 000. De var ju som man säger, snällare och mer godtrogna än vad som var bra för dem helt enkelt. Det var ju så. Då kan man ju säga att jag lurade dem. Ja, jag vet inte. Jag tycker ju att de har ett ansvar också. De köpte ju det här kvittot och de använde det i sitt momsavdrag. Så att vi har väl alla ett ansvar där också. Då. Men den här branschen är ju lite, som man säger förr i tiden, man kallar det för hästskojarbranschen. Alltså, den är ju så. Den var så på den tiden. Det fanns mycket gråzoner. De här begagnade skåpen som jag sålde, det var ingenting som man redovisade liksom till skattemyndigheten som en liksom arbetsintäkt eller någon förtjänst av, alltså någon inkomstintäkt. Så att det var ju bara svarta pengar.
Det är så som bilhandlarna kör också.
Ja,
jag vet ett gäng bilhandlare som tar ut en begagnad billön.
Ja.
Och sen tar de ut dem väldigt billigt. Jag har hört om det. Mm. Och sen säljer de den dyrare och så tar de den här mellanskillnaden på.
Ja. Jag kan väl säga så här, min erfarenhet är att hela svenska folket med nästan inga undantag alls fuskar med skatten så fort de får chansen. Och så fort de tror att de kan komma undan med det.
Inga politiker gör väl det?
Jag tror nästan hela svenska folket gör det. Skattemoralen är inte så hög som man skulle önska att den var. Till skillnad mot till exempel i Finland, där är skattemoralen väldigt hög. Där ser man ner på folk som inte betalar skatt. I fängelserna i Finland så är det nästan värre att vara skattefuskare än pedofil. Så att det är ingen hit att gå omkring och skryta med att man har lyckats lura staten på pengar i Finland. Men i Sverige är man nästan en hjälte om man har lyckats med det. Så att det är lite skillnad på det där. Men hur som haver, vi åkte som sagt var och hämtade skåpet och vi levererade och vi diskuterade om vi kunde få upp priset med hjälp av ett kvitto. Och de gick med på det hela så att vi fick till slut 25 000. De fick ett kvitto på 50 000. Och sen åkte vi därifrån. Och när vi åkt därifrån så upptäckte vi att fasen, de har ju inte fått, det var några små brickor de skulle ha till kassaskåpsdörren. Man plockade av dörrarna från kassaskåpen när man ska transportera dem. För det är ju ganska stora vikter vi pratar om. Så att det var lättare att transportera om man delade upp det i två så att säga. Två stora stycken. Men de här brickorna till gångjärnen var ju viktiga så att jag skulle tänka, fasen, måste vi åka tillbaka. Det var ju trots allt en mil. Och då säger då Bertil som, nej men, det där tar jag hand om. Jag åker dit imorgon med dem, så det är lugnt. Och då var hela liksom det här ett avslutat kapitel för min del. Och sen hände ju en massa saker som jag inte hade en aning om. Men det slutade ju med att jag greps och dömdes för mord.
Men sen en dag så läste du en tidning.
Ja, precis. Och det var ju också ett paradigmskifte kan man kalla det för. Nej, men jag läste ju då lite smygande så här. För det var ju det man gjorde när man fick ett litet break någonstans. Så gick man in på nätet och läste tidningarna. Vad händer runt i världen? I Aftonbladet, Expressen. Och sen de här lokala tidningarna, vad händer uppe i Norrbotten? Det var ju därifrån jag var då, eller bodde där uppe på den tiden. Och kom in på, jag tror det var Pite-tidningen eller om det var Norrländska Social NSD, Socialdemokraten. Och det var väl någonting som gjorde att jag fastnade för någon rubrik. Det har varit något hemskt mord. Det var väl ingen unik rubrik i sig, men ju mer jag läste så började jag liksom fatta, vänta, det här är ju de här Roger och Sune som jag var sålde kassaskåp till, det är ju dem. Och sen ju mer jag läste, ju mer liksom, ja, det har hänt och polisen håller på och jagar en person och sen vart det en beskrivning mer och mer på vem den här personen var och till slut så bara fick jag en iskall klump i magen. Bara, shit, det är ju jag, det är mig de pratar om. Det är jag de pratar om. Och jag vet inte, där jag gick väl in i någon sorts, alltså survival mode eller någon chock av något slag.
Var du någonstans då?
I Amsterdam.
Och du läste om dig själv i tidningen att du har mördat en person då.
Och att polisen håller på och ska, de jagar ifatt med, de kommer gripa mig ganska snart. Och sen är det här problemet, det här mordet uppklarat.
Men vad gick i ditt huvud då?
Nej, det var ju kaos. Det var ju kaos. Men alltså, det gick ju, alltså jag gick som i en dimma va, men vart efter dagarna gick så började jag ju mer och mer liksom försöka bena upp, försöka konkretisera det hela.
Men ringde du någon då direkt?
Ja, jag ringde väl hade väl någon kontakt med folk. Alltså, jag var ju rädd att ha kontakt också. För att, ja, men jag är inte dum i huvudet. Jag vet ju att om jag ringer, om polisen jagar mig och jag ringer folk, så märker de ju på en gång vars jag är. För jag var inte intresserad av att bli gripen av polisen. Aldrig någonsin. Va? Så jag var ju lite försiktig på det viset. Det var
jag tänkte, för du hade ju barn på den tiden också.
Ja, ja. Jag hade kontakt med dem. Men via mail då. Och till slut så blev jag ju gripen tack vare att jag hade, eller på grund av att jag hade e-mailkontakter med folk. Men,
ja, för du var då, du drog till England.
Ja, det var ju dit jag var på väg. Va?
Ja, och började jobba lite grann. Du
ja, var ju, jag var ju tvungen kock. Ja, jag var ju tvungen att överleva helt enkelt. Va? De här grundläggande behoven, de fanns ju där. Jag måste ju liksom kunna sova någonstans. Jag måste ju ha mat i magen och så vidare.
Ja, men du var på flykt alltså. Ja. Alltså du måste ha varit rädd för alla runt om att nu är det någon Interpol var jagad och också efterlyst i Europa, eller?
Ja, jag var efterlyst internationellt.
Internationellt, ja.
Ja, det var jag. Och rädd och rädd, det är klart att jag var hela tiden medveten om att jag kan när som helst bli gripen. När som helst kan någon. Men
tänkte du på den tiden då att nu... nu jagar de mig, jag är efterlyst internationellt. Alltså det är en stor jäkla styrka som jagar dig. Det har skett ett hemskt mord i Sverige, Norrbotten där du kommer från. Men jag har inte gjort det. Men jag vill inte lämna mig in till polisen. Tänkte du då så att jag är på flykt nu ja, tills vidare?
För eller? Alltid, eller tills vidare.
Ja, det verkar ju vara...
Nej, det fanns ju en viss problematik. Och det var ju i och för sig lite märkligt. Men polisen gick ju ut och förklarade varför de var så säkra på att det var jag. Därför att de hade ju så stark bevisning emot mig. Va? De hade ju säkrat mina DNA på brottsplatsen. Och det var inte bara det. Det fanns annan teknisk bevisning. De pratade bara om teknisk bevisning som de hade mot mig. Och jag har ju inte ens varit på platsen. Så att jag funderar på liksom, hur fan är det ens möjligt... Alltså det var ju en väldigt, väldigt svår gåta att lösa. Men sen efter ett tag så började jag fundera, ja, men det kan jag gå till på det viset. Det kan jag gå till på det viset och sådär. Så att, ja. Jag tänkte, ska jag nu någon gång gripa så kommer jag ju att kunna försvara mig och säga att ja, men det kan jag gå till på det här viset och så vidare. Men det kändes inte så speciellt tryggt, det gjorde det inte, va? För det var rena rama häxjakten på mig, det var mördarjakt. Det var rubriken, det var mördarjakten går vidare. Va?
Nu hängdes ut också på alla stora medier.
Ja, alla visste ju vem det var.
Ansikte,
va? Ja, men alla visste ju vem det var. Alla som kände mig visste att det var mig. Ja, det var frågan om.
Vad sa dina föräldrar då? Och så då?
Vad de sa, det var väl bara, det kan inte vara Kaj. Men sen tänkte de liksom, med den här starka bevisningen så kanske är Kaj i alla fall. Va? Och om det är så att det är Kaj, då kan han bara ruttna i fängelset. Liksom. Det, de var ju väldigt kluvna. Alla var väldigt kluvna.
Men i det läget när du var på flykt där, du var i England och jag läste någonting också att du satte dig på cykel och cyklade 50 mil
ja,
till Irland.
Ja, till Wales, till Swansea. Det är ju inte till Irland, men därifrån går ju båtarna till Irland. Så jag var ju på väg till Irland. Det var när jag kom fram till Swansea och jag skulle hoppa på den här båten, då insåg jag, shit, om jag går på den här båten så blir jag gripen. Alltså jag fastnade ju där i Swansea. Nej, men alltså innerst så var jag ju fullständigt övertygad om att det här kommer att bli bra så småningom. Det här kommer att rätta till sig så småningom. Men resan dit var ju väldigt osäker alltså. Och tidsmässigt väldigt svår, överskådlig.
Och hur blev du tillfångatagen då?
Ja, det slutade ju med att jag... För jag hade ju liksom kanske blivit lite lat, eller man ska säga. Jag bodde ju i Swansea. Jag tog ju ett jobb och hade en bostad där. Så att jag jobbade ju... Men jag hade ju kontakt med Sverige via e-mail då. Så på något sätt så fick ju polisen reda på att jag hade någon IP-adress som de kunde spåra. Och det är så, har jag varit inne på ett internetcafé, för det var ju bara internetcaféer som gällde då på den tiden. Hade jag varit inne på ett internetcafé så fanns väl en risk att jag skulle återkomma till det internetcaféet. Och när jag då hade varit inne på ett internetcafé två gånger, då var de ganska säker på att jag säkert kommer dyka upp den tredje gång. Så de stod bara och väntade på mig i stort sett. Så när jag kom en tredje gång, då blev jag gripen. Lite klantigt, kan man ju tycka. Sen hade jag ju kunnat hålla mig undan ännu längre. Men frågan är ju om det hade liksom... Om polisen hade börjat fundera på att det kanske inte är Kaj. Vi kanske ska börja utreda andra möjligheter. Men det tror inte jag de hade gjort. De var fullständigt, de sa det ju själva. Vi är så säkra man kan bli. Jag har inte ens blivit gripen eller lagförd. Och polisen säger vi är så säkra man kan bli. Att det är Kajs Linna som har gjort det. Och det händer ju inte. Jag har aldrig någonsin sett i andra sammanhang. Det förekommer ju brott hela tiden runt om i Sverige, men jag har aldrig någonsin sett eller hört hur polisen går ut och säger det är han som är gärningsmannen. Jag har inte varit med om det.
Tröstor här, va?
Ja, det är möjligt att det finns exempel. Nu pratar du om ekonomisk brottslighet i och för sig. Men...
Ja, det är det. Där är ju en som fortfarande är på flykt, va?
Ja, men, då begår man ju faktiskt ett brott. För att, jag menar, om man inte är... dömd för det så ska man ju inte säga att han är skyldig heller. Va? Så att om polisen går ut och pekar ut någon som skyldig så då gör de ju fel. Det får de ju inte göra. Men å andra sidan så speglar ju det också hur otroligt säkra de är. Va? Och då blir man ju lite rädd. Förmodligen så var det där bara något sätt egentligen för att övertyga sig själva om hur säkra de är. Det inser jag väl idag att det var därför de sa det. Va? För att övertyga sig själva. Det var inte på grund av bevisningen, för de hade ju ingen bevisning alls.
Ångrar du idag att du inte överlämnade dig själv från början?
Nej, absolut inte. Nej, och jag skulle inte rekommendera någon annan att göra det heller faktiskt. Om det är så att de känner sig felaktigt utpekade av polisen för ett brott som de inte har begått, då ska de inte överlämna sig själv.
För att det finns risk... För att man
nej, det finns inget positivt med det. Det finns ingenting att hämta där. Det enda som händer är att du blir inlåst i en cell och sen har du ingen som helst kontroll över ditt liv eller ärendet som du liksom utreds för. Och då är väl hellre åtminstone fri och har en liten möjlighet att själv vara med och leta efter spår och alternativa gärningsmän och lösningar och bevis och så vidare. Om jag får välja självklart, alla dagar i veckan väljer jag det.
I det läget, vem trodde du mördade?
Då, när det hände, så var jag fullständigt övertygad om att det var Bertil som var mördaren. Och det har ju att göra med att de hade liksom säkrat mitt DNA. På plats påstod att de hade säkrat mitt DNA. Och jag tänkte att det enda möjliga... Alltså möjligheten till att mitt DNA kan ha hamnat där, det är ju att Bertil har åkt dit. För han hade ju tillgång till ganska mycket grejer som var liksom som hade mitt DNA på sig, var verktyg och kläder och så vidare. Och Bertil tänkte, ja, han har ett temperament, tänkte jag. Han brukar hetsa till sig ibland, han kan ha gjort det där. Och sen självklart att man skyller ifrån sig, det är väl ganska naturligt. Och att han då skyller på mig, det är väl också ganska naturligt. Vi var ju lite ovänner då, på den tiden. Så att då, nu i efterhand kan jag säga det är lite orättvist. För det är inte Bertil, kan jag säga. Det är jag ganska övertygad om.
Nu då?
Ja, nu har jag en helt annan teori. Och det har ju att göra med att i och med att åtalet väcktes mot mig efter att jag har suttit häktad i 6 månader, då får jag reda på att det finns en kille som heter Nils som är väldigt insyltad i det här. Va? Och det är förmodligen han som vet exakt vad som har hänt och vem som är gärningsmannen.
Och vad gör Nils för någonting idag då?
Ingen aning.
Men han sitter inte inne?
Nej, han har inte... Han har aldrig... Ja, det, i och för sig, i och med att jag fick resning så var ju åklagaren lite grann inne på rätt spår och ville ha honom häktad för delaktighet i det här brottet. Men,
han blev frigiven och fick lite skadestånd på 7-5 eller något.
Ja.
Men du tror i alla fall att han vet vad som
absolut.
Skedde?
Det är ganska enkelt egentligen. För att citera åklagaren som satte dit mig, man behöver inte vara någon Sherlock Holmes för att lista ut vad som har hänt här. Va? Men... Det är ganska enkelt det som har hänt. Det är ju det att Nils på den tiden han sålde knark. Han kom hem till någon i Pitetrakten. Jag vet inte exakt var, men någon som håller på med knark. Det är väl vad man kallar för en knarkakvart. Och där blev det diskussion om att Nils var förmodligen inte så intresserad av att ge ut det här knarket på redovisning. Alltså på krita, va? Utan han ville ju ha cash. Och de hade ju inga pengar. Och då kan ju Nils berätta för dem att det finns ett ställe här utanför Piteå där jag bara för bara en månad sedan och lurade av dem 100 000 kronor. Och går vi tillbaka 2 månader så var jag där och lurade av dem ytterligare 100 000 kronor. Och där finns ju mycket pengar som helst. Så att åker ni dit så har ni pengar. Och då kan ni komma tillbaka till mig och köpa knark. Det är så det går till, det är ganska enkelt. Men
det går inte att bevisa.
Ja, så det är ju om man är intresserad av att lösa brottet. Polisen i Norrbotten är definitivt inte intresserade av det.
Varför det?
Nej, det skulle innebära att deras skam blir om möjligt ännu större. Va? Att deras nyckelvittne var den som hela tiden var spindeln i nätet.
Mm. De anhöriga då, till, de borde ju vara intresserade av att brottet
löser. Ja, de kan ju naturligtvis försöka ställa krav på polisen och få det här löst. Då, men det verkar inte gå framåt precis.
Men du i alla fall, du åker då från betagen i England, kommer tillbaka till Sverige, sätts in på häkte.
Mm. Började ju ett helt annat liv för mig som pågick i 13 år. Jag trodde ju aldrig att det skulle ta så lång tid som 13 år. Va? Så jag trodde ju nästan, åtminstone de första 2 åren så trodde jag när som helst så kommer de att bara öppna dörren och säga och släppa mig. Va? Till och med efter att jag blivit dömd, efter att domen var ut lagakraft och jag hamnade på Kumla. Till och med där trodde jag att nu när som helst då kommer de inse att det här är ett misstag. Va? Och det var då jag började liksom att sätta mig in i hur fan funkar rättssystemet egentligen. För det var inte så jäkla enkelt som man föreställer sig när man inte har de här problemen. Va? Men då insåg jag liksom shit, vilket jäkla monster man har emot sig. Va? Men
då landar du på en avdelning som du i din bok du kallar för, eller det heter ju E-huset, men kändisavdelningen.
På den tiden hette det kändisavdelningen, E-huset.
Vilka var det där? Kicke Danielsson?
Eller Hepstars, hela nederbevåningen. Nej, men det var ju sådana profilerade fall helt enkelt. Så att de som dök upp där på en gång, det var ju, jag kan räkna upp Helge Fossmo, Lasermannen, Jack Jarklö,
Rami,
Fadimes pappa, ja. Och fler och fler och fler och fler. Peter Bildt, Carl Bildts kusin, Peter Bildt.
Vi kan ta Peter Bildts då, som du hängde med där inne, som åkte ut på en segla med sin båt, va?
Ja, det har skrivits någon bok om hans fall, men som jag har förstått det så var han ute med sin fru och seglade utanför Portugal. Och sen kommer han in till hamnen och helt förtvivlad skriker hjälp, hjälp, min fru har ramlat över bord. Och jag tror att hon är död. Problemet är att hon är förmodligen redan hittad innan han ens kommer in till hamnen. Så är det någon trålare som har hittat henne och då är hon inlindad i ett stängsel. En sån här typ Gunnebo-stängsel som gör att kroppen ska sjunka snabbare till botten. Så att det var ju väldigt svårt för han att förklara hur hon har ramlat över bord och lyckats linda in sitt stängsel på vägen ner till botten. Så att det var kört för hans del.
Carl Bildts kusin.
Ja, så att han dömdes till livstidsfängelse.
Riktigt sjuk story alltså.
Ja, han förnekar ju inte på något sätt att han har gjort det. Eller. Jag tror att han
idag, varför gjorde han det? Blev han bara förbannad?
Ja, som han säger så var han ju då lite förbannad på henne. Men å andra sidan så har han liksom den fasen med sig ett stängsel när man är ute och seglar. Så jag vet inte om det fanns någon planering bakom det hela också. Men han vill väl mena på att det bara var något hastigt dråp där han liksom tappade konceptet och slog till henne med en veva. Men det får jag bryr mig inte så mycket om det egentligen. Han har suttit sitt straff i alla fall, så att nu är han en fri man och ska väl anses ha avtjänat eller alltså gjort sitt straff.
Men jag tänkte du om att sitta med dem? Alltså här kommer en kille som håller på med försäljning, internet, marknadsföring.
Mm. Och jag kommer ihåg en speciell kväll när jag blev inlåst i min cell där på E-huset. Det var väl första eller andra natten som de låste dörren. Som jag liksom bara kände liksom att wow, nu har jag nått den absoluta botten. Nu kan det bara gå uppåt. Det var en väldigt påtaglig känsla jag hade.
Var det en skön känsla?
Ja, och på ett sätt var det faktiskt det. För jag tänkte, nu kan det fan inte bli mycket värre. Det blev ju mycket, mycket värre. Men det var ju helt och hållet tack vare kriminalvårdens förtjänst. Men, Men just där och då kändes det som att fasen, nu kan det inte bli mycket värre. Nu kan det bara gå uppåt.
Men blev du inte äcklad då när du satt med typ, för du var ju också barn, så när du satt med Rami som mördade sin dotter i hedersmord och sen så känner du inte något typ av så här
jag är inte den som fördömer människor rakt av. Och,
jo, men det är ändå fördömer och fördömer. Det är så här
jag,
hårdhudade mördare. Liksom.
Jo, men om du umgås med sådana människor i ett ganska begränsat utrymme så märker du ganska snabbt att det finns mycket mer i den här människan. Va? Det är inte bara en kallhamrad mördare vi pratar om. Pratar vi till exempel om Jack Järklöv så... Jag menar, okej, att han har avrättat en polis väldigt kallblodigt vid ett skede och förmodligen gjort lite andra fula saker nere i Bosnien. Det är en sak, men liksom, man kan ändå liksom, han gjorde liksom en jävligt schysst Philadelphia cheesecake till exempel som han gick och bjöd på. Liksom, det finns, och han var en jäkel på att måla, helt otroligt grym på att måla. Så han kunde måla sådana här stora prakttavlor från liksom, om man säger Gustav Anders Andra Adolfs krig i Lützen, va? Liksom verkligen med mycket mer effekter med pistoler och hästar och krutrök och grejer. Så han var jäkel på att måla och mycket annat också. Va? Och, så att det finns mycket andra aspekter i människor. Va? Och,
läste också i din bok nästan en komisk grej, men det var när du satt och pratade med Laser som ni kallar han. Kallar han Lasermannen? Kallar han Laser?
Han kallades allmänt för Laser. Jag tyckte inte att han skulle kallas Laser, så jag kallade han för John. Men jag var ganska ensam om det faktiskt.
Ja, men
till och med Pitarna kallade han för Laser.
Du satt och pratade med honom och frågade honom vid ett läge.
Ja, ja, nu skrattar jag. För han var så jäkla korkad. Eller naiv, eller jag vet inte. Alltså, vi pratade ju om att han skulle... få ansöka, för det är ju så, är man dömd till livstidsfängelse så kan man ju få sitt livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt efter 10 år. Va? Så han hade ju suttit då i 10 år drygt. Så vi pratade om det. Liksom. Fan, du kan ju ansöka om att få ändrat till tidsbestämt. Och det gör man ju i tingsrätten i Örebro. Och, så. Och han liksom, jo det ska jag göra, det ska jag göra. Jag ska fan ha... Alltså, jag ska ju inte ens sitta här på Kumla. Jag ska ju sitta på Kolmården, säger han.
Kumla och Kolmården?
Ja, det är stor skillnad. Det är som de yttersta ytterligheterna. Va? För på Kolmården är ju en öppen anstalt där fångarna inte låses in. Och där sitter i huvudsak folk som har problem med spelberoende och konsekvenserna av det. Och det är ju det som han menar på var ju hans stora problem. Att han var ju spelberoende. Vilket gjorde att han behövde mycket pengar för att täcka upp sina förluster. Och då började han att råna banker. Och det ska man inte sticka under stol med. Han var en jäkligt duktig bankrånare. Cykelrånaren var ett stort gissel för kriminalpolisen i Stockholm. För att de letade efter den här cykelrånaren. Som rånade ganska många banker. Faktum är att han blev ju faktiskt gripen när han håller på att råna en bank. Polisen spanar ju på honom därför att de tror att han kanske är Lasermannen, men medan de spanar på honom så går han in i en bank och rånar en bank, och det är där han grips. Men han menar ju på liksom att det var ju det som var hans problem, så han skulle egentligen sitta på Kumla eller på Kolmården.
Han hade spelmissbruk.
Och då frågar han, men det här med att springa omkring och skjuta folk då, vad var det för någonting då liksom? Nej, men det gjorde han ju då bara för att liksom få de här poliserna som spanade på honom, alltså som letade efter cykelrånaren, att få något annat att göra. Så det var bara en skenmanöver. Han gjorde en sån här attentat som man kallar för, som skenmanöver. Så att poliserna inte skulle ha tid att leta efter cykelrånaren. Det var hans förklaring, va? Och då tänkte jag att det där låter ju nästan helt sjukt, men om man då går till ett kollegium och berättar liksom, det här är min story, vad jag ska egentligen sitta på, då lär han ju få en sån fet stämpel i sina papper. Han kommer ju aldrig någonsin ut. Va? Så att, men sen dess har han ju kommit till insikt. Det har han gjort. Va? Så att han är...
Men vad tänkte du då? För du verkar ändå vara en så här, smart kille. Mm. Om du sitter med någon där som säger att nej, men jag rånar banken, men sen bara för att vilseleda polisen så tänkte jag mörda lite folk.
Mm.
Vad är,
ja, alltså, vad tänker man?
Vad tänker du då? Tänker du så här? Okay. Ja, men alltså, ska vi laga lite cheesecake nu istället? Byta ämne?
Nej, men alltså, nu finns det ju säkert, eller fanns folk som var så jäkla rädda för att umgås med andra fångar så att de satt bara i sin cell och tryckte. Men de var ju inte många, de var ju inte få. Va? Och det var ju ängsliga människor, rädda människor, konflikträdda människor. Och jag är inte sån. Så att, då kunde jag ju umgås med dem. Va? Men man var väl hela tiden liksom på något sätt beredd på att när som helst kan det smälla. Va? Och det hände ju också att det small som en blixt från klar himmel. Liksom. Det är ju inget ovanligt inne i fängelserna. Va? Och John Ausonius, jag menar, han har ju klappat till folk med stekpannor inne i fängelser, både till höger och vänster genom åren.
Lasermannen. Det var ju något läge också som någon flagg på dig, va? Det kanske hände många gånger, men det var...
Även jag är utsatt då för liksom sådana här påhopp. Och det är väl lite skillnad. Om du är i tunnelbanan så kan du ju bli liksom konfronterad med sånt här skit också. Va? Det är lite lättare kanske att glida undan, för du kan kliva av tåget och du kan liksom kanske få lite uppbackning från andra människor och så vidare. Men i fängelset så är du ju väldigt ensam och utsatt och inlåst. Du kommer ingenstans. Så du måste tuffa till det. Det är enda sättet.
Och det var ett läge också som du behövde bodyguard.
Ja, de ansåg att jag behövde en bodyguard. Ja. Nej, det var ett sätt att lösa problemet. Jag hade lite konflikt, jag och ett gäng då. Så att de ville ju klippa mig.
Klippa dig mer än döda dig, eller?
Ja, åtminstone skada mig väldigt allvarligt. Det var snack om att de skulle komma in i min cell och hälla någonting väldigt hett över mig.
Olja eller?
Ja, olja eller vatten spelar inte så stor roll. Kokt ketchup skulle nog inte vara så kul heller att få på sig.
Och då får man ganska mycket brännmärken.
Ja, du blir ju skadad för livet. Det blir det. Du kan ju till och med det. Men då var det väl några äldre fångar som tyckte att jag skulle ha en bodyguard. Som ifall det då hände att det skulle bli något bråk så skulle jag åtminstone inte vara ensam då. Så att det var ju ett sätt att lösa det hela på.
Det hade du för bodyguard då?
Ja, det var en livstidsdömd psykopat. Det var inte så kul att ha honom som bodyguard, det var det inte. För att vi var ju tvungna liksom att vara väldigt nära in på varandra. Och jag tyckte det var lite obehagligt att vara så nära in på honom.
Men gjorde de så på många att de kom in och slängde typ olja i ansiktet på folk och sådär, eller?
Ja, det hände ju. Det hände ju att folk skadas på alla möjliga sätt.
Vad var de här...
Jag har ju sett folk bli knivhuggna framför ögonen på mig inne på fängelset. Det har jag gjort. Men det kommer inte ut i pressen så mycket. Va? Ofta så blir det inte ens polisanmält. Va? Hörde talas om ett fall nere i Tidaholm. Det var någon kille som hade tagit självmord genom att hugga sig själv med en sax 40 gånger. Det...
40 gånger?
Ja, det kanske inte var självmord då. Tänker jag. Men ja, det är lite så.
Satan. Ja, det är en annan värld det där, alltså.
Ja, det är en helt annan värld. Det är det. Och sen, alltså jag skulle... Alltså det är så, man pratar om sexdömda, va? Alltså de som döms för sexbrott, de får ju inte sitta på en öppen avdelning liksom på banan som det heter, för då får de så jävla mycket stryk. Så då får de sitta på en speciell avdelning som kallas för sexbrottsavdelningen. De är alltid avskärmade från övriga...
Pedofiler och sånt.
Ja, pedofiler och våldtäktsmän då. Och alltså de kommer man inte åt, så att säga. Va? Och varje gång de ska slussas ner till träningshallen eller någonting sånt där, så är det helt nedstängt, så att man kommer liksom inte åt dem. Skulle man på något sätt komma åt dem så skulle de få stryk. Det är så det funkar inne i fängelset. Och även inne på de här sexbrottsavdelningarna så finns det då även där någon sorts hierarki där sådana här stackare som... Jag vill nämna hela världen som kallar han för stackare. Anders Eklund hela tiden åker på stryk. För han är längst ner i den hackordningen. Så att
för att han har gått på
de som bara har gjort normala våldtäkter, de står ju över honom och så vidare. Men då har jag tänkt ofta så här. Ja, men alla de som är på den öppna avdelningen, hur många av dem är inte våldtäktsmän fast de inte har åkt fast? För jag menar, deras personlighet visar ju att de har definitivt den här liksom människoföraktet i sig. Va? Och självklart har de ju tjejföraktet i sig ännu mer. Så många av dem är ju precis samma jävla skrot och korn. Alltså, det är ju så. Jag var ju medveten om det, men man kan ju inte prata om det högt när man sitter inne. Det går inte.
Hur går liksom jargongen, skulle du säga, när man pratar med folk där inne?
Ja, det är olika. Det beror på lite... Du har ju, men de som är unga, de är ju väldigt så här, tuffa och naiva och mera intresserade av sin gangster-image och sådana saker. Så hur de pratar, det är ganska ointressant att lyssna på egentligen. Men sen har du ju många väldigt kloka äldre gubbar som ja, kanske har gjort något enskilt brott i sina dagar och så sitter de i fängelse på 6-7 år. Va? Så att de är inte så svåra att umgås med. Va? De är inte så svåra att prata med heller. Och sen har du en kategori, och det är ju de som döms till livstids fängelse som aldrig får sitt straff omvandlat. Va? Därför att de visar inne i fängelset hur vad de är för människor, så att de får aldrig liksom möjligheten att få sitt straff omvandlat. Va? Det, de får rapporter på sig hela tiden på hur de beter sig. Va? Och de är inte så roliga att umgås med heller. Va?
Jag tänker det, om man är i fängelset och sen pratar du om, men det är ju mycket bråk och grejer som händer hela tiden. Varje gång man gör någonting så hamnar man ofta i isoleringen och man får väl sitt straff, man säger så här, framskjutet också.
Ja, alltså det...
Eller att man riskerar att inte få en tredjedelen gratis eller komma ut tidigare.
De är ganska soft på det där. Det är två tredjedelar som gäller, va? Och de som har misskött sig, de kanske får en månad, två månader till. Så att det är inte så stor skillnad på det egentligen. I stora drag så är det två tredjedelar som gäller.
För hur, vad är så här standarden om man ska skrämma upp någon i ett fängelse? Om man inte vill på något sätt så åka fast för, men man vill ändå skrämma någon ordentligt. Men kanske inte liksom såga av armen med en motorsåg, för att det kanske...
Ofta så det som jag tycker är hemskast in i fängelserna, det är gäng. För att gäng gör ju att man har väldigt svårt att försvara sig. Alltså kommer det 3, 4, 5, 6 killar emot en, så är det väldigt svårt att försvara sig. Så det tycker jag egentligen är att bara hota, du behöver inte ens hota, jag vet att du är med i ett gäng. Det gör liksom att jag vill inte ha någonting med dig att göra överhuvudtaget. Och jag vill inte ha någon konflikt med dig. Eller, alltså, förstår du? För att, alltså, gäng, de är egentligen som fega jävlar, om jag ska säga det ärligt. Va? För att de är som, de jagar i flock. De kan inte gå man mot man. Jag gillar det här med man mot man. Jag gillar det, va? För jag menar, det är den gamla skolan, så att säga. Va? Där kan man alltid liksom... komma undan, man kan få en snyting eller två, så vi kanske lyckas dela ut en snyting eller två också. Så gick det till förr i tiden, va? Men nu är det gäng liksom, och då är du chanslös. Det spelar ingen roll vem du är, va? Du blir liksom bara påhoppad av ett stort antal folk från alla håll och kanter.
Då får man kan man få så här jobbiga saker också, som är svårt en mot en. Man får genom sparka i huvudet och...
Ja, det, alltså, en mot en är det ju liksom mer schysst, så att säga, va? Och gäller det en mot en, om någon är liksom stor och biffig, han har väl ingen anledning att gå på en liten 30 kilos kille eller, så att det händer ju nästan aldrig att det blir en konflikt däremellan heller. Så att det...
Och en annan situation också som var lite speciell var ju när jag hittade en väska med en massa verktyg och grejer, kofötter och prylar och allt.
Ja, just det, var på Mariefredsanstalten, fängelset. Vi hade, eller jag upplevde det som... Alltså, jag var den enda som var dömd till livstidsfängelse som satt på min avdelning. Och jag upplevde det som otroligt, otroligt påfrestande att hela tiden utsättas för den här kontrollen som de ansåg att de var tvungna att ha. Där vi hela tiden skulle visiteras. Så stort sett varenda dag så var vi då tvungna att lämna avdelningen, och så blev vi inlåsta på ett annat ställe där man... i stort sett bara satt på en pinnstol och väntade på att de skulle då visitera vår avdelning. Och så var de klara och så fick man gå tillbaka. Och så skulle man själv visiteras också på vägen fram och tillbaka. Så det där är ju liksom...
Alltså visiteras, då de bara känner överallt att de inte har...
Ja, de känner överallt och rotar överallt och letar överallt och hittar aldrig någonting. Så att det där kändes väldigt, väldigt påfrestande. Och jag tror inte det är ett speciellt smart sätt att liksom... tvinga en livstidsdömd att ha sådana dagar. Va? Jag hade ju det därför att kriminalvården ville ju verkligen sätta press på mig. I och med att jag då hade gått ut och sagt att ni kan bara glömma att jag kommer att söka tidsbestämt. De var lite rädda för mig där. Då.
Varför vill du inte söka tidsbestämt för?
Därför att jag ville inte leva mitt liv utan att ha fått resning, utan att ha fått upprättelse.
Det blir lite grann som ett erkännande om man söker tidsbestämt.
Ja, inte bara det, utan det är ju så att om jag då skulle lämna in en resningsansökan från utsidan av fängelset, Då skulle åklagaren som ska bemöta det här nya resningsansökan, då skulle han ju på en gång säga, ja men det där har ju Kai manipulerat ihop. Det där har ju Kai hotat det här vittnet att säga, eller mutat eller påverkat på något sätt. Det där har ju Kai hittat på. Alltså, han hade så lätt kunnat liksom skjuta min bevisning i sank om jag var på utsidan. Jag hade aldrig fått resning. Så det var anledningen till att jag bestämde. Jag ska aldrig någonsin söka tidsbestämt. För så länge jag sitter i fängelse så kan inte åklagaren förstöra min resningsansökan.
Och du ska aldrig åka på permission heller?
Nej, det är ju liksom ett villkor för att få tidsbestämt. Det är ju det att du har haft permissioner. Så att kriminalvården, de funkar ju lite grann så att om en sån person som jag verkligen visar var jag står någonstans, då skulle de till slut säga att ja, vi har kört dig i handbojer till tandläkaren. Och det kallar vi för att du har skött en permission. Så nu uppfyller du kriteriet. Och nu får du tidsbestämt. De hade sparkat ut mig i fängelset. Va? Förstår du? Så att, och det de gjorde var ju att sätta mig på såna här avdelningar där jag absolut inte skulle sitta. Där jag inte liksom hörde hemma. Va? Så en livstidsdömd ska inte behöva sitta på en avdelning där det är så otroligt mycket visitationer hela tiden. För det är väldigt psykiskt påfrestande. Så, men där tyckte de att där kan jag sitta och fundera på om jag ska klara av det resten av livet. Då. Men då vid ett tillfälle så, när vi kom tillbaka efter en sån där session, de har varit och gjort sin visitation och nu kom in på avdelningen, då ser vi att det står en stor väska på golvet mitt framför ögonen på oss. Fasen, vad är det här liksom? Då har de, alltså, de har ju med sig en stor väska när de ska göra visitation som är fylld med verktyg. Alla möjliga sorters verktyg så att de liksom kan öppna liksom paneler och skruva loss sängar, alltså möbler och allt möjligt och komma åt och leta ordentligt. Va? Och hela den här väskan har de glömt inne på vår avdelning. Och det första vi tänker automatiskt, vi var ju tre stycken, då, det är ju wow, nu har de gjort bort sig. Det var det vi tänkte och det var det vi kände. Va? Inte liksom wow, nu kan vi rymma. För rymma, det kan man göra när man vill. Det är inte speciellt svårt att rymma från svenska fängelser. Men det, så det vi gjorde var liksom att ja, nu dröjer det inte länge så kommer de springande. Var det väskan, var det väskan? Va? Men de kom ju aldrig och letade efter den. De märkte inte att den var borta. Det var ingen som märkte det. Så att vi puttade ju undan den här väskan mer och mer och mer. Till slut hamnade den i en soptunna. Till slut hamnade soptunnan ute på gården. Till slut hamnade liksom soppåsen nere i containern. Och till slut kom sopbilen och hämtade containern. Och sen var väskan utanför fängelset. Och de hade fortfarande inte upptäckt att den var borta.
Hade ni kontroll på väskan då, utanför fängelset?
Nej, utanför fängelse så hamnar ni på soptippen.
Ja, okej, okay, så ni hade inte så här.
Ja, vi var inte intresserade av väskan.
Nej, ni ville bara dumpa den.
Vi var bara intresserade av att de har gjort bort sig. Och att de ska få känna lite skit. För jag menar, det var det enda som var intressant för våran del. Men sen till slut så upptäckte de ju att väskan var borta. Och då var det ju alltså, superknas. Alltså,
ni ringde press också, va?
Ja, vi ringde i Aftonbladet. Eller jag ringde till min bror som ringde till Aftonbladet och berättade liksom att fångarna på Mariefredsanstalten har kommit över en väska som är fylld med, ja, det är ett inbrottskit kan man kalla, full med powerverktyg och kofötter och kraftiga skum. Och det här, den här väskan har fångarna, och den hyr de ut till den som är intresserad av att rymma. Så vi lurar ju den här journalisten. Och därför jag ringde till Aftonbladet också. För jag skulle aldrig någonsin liksom utsätta typ Dagens Nyheter för en sån grej. Men de på Aftonbladet, de nappar ju direkt. Och så de ringer till fängelse. Liksom. Stämmer att den här väskan är borta? Så vi sa det liksom att fångarna på Mariefred hyr ut den här till de som vill rymma. Och sen händer en grej som liksom bara spelar oss rakt i händerna, och det är det att en kille som sitter på utvisningsavdelningen, det är en avdelning som vi inte har någon som helst kontakt med överhuvudtaget, han får något spel och springer fram till staketet och börjar klättra och ska ta sig över muren och allt vad det är. Han kommer ju ingenstans, det är 40 plitar fram och river ner han på en gång och bär iväg han till i sår. Men då bakar vi in det här i våran historia så att säga till den här journalisten på Aftonbladet och säger liksom att en kille, han ville hyra den här rymningskittet, men han trodde att han skulle få rymma på kredit, så när han kom fram till staketet så låg inte väskan där som han hade hoppats, så att han kom ingenstans. Och allt det här bekräftas ju då av fängelset när journalisten ringer till fängelset. Stämmer det? Är väskan borta? Ja. Är det någon som har försökt rymma? Ja. Så att det blev väldigt upphausat. Sen började de ju leta efter den här väskan. Och de gick med såna här metalldetektorer över hela fotbollsplanen, fram och tillbaka, och skruvade överallt. Och de satte stora plast, alla var ju inlåsta i sina celler och satte stora plastsäck. Och det enda vi gjorde, vi bara gottade oss åt deras ångest. Så vi kände ju vilken enorm ångest de känner över att det här är ju katastrof. Det finns en väska inne på fängelset som är ett rymningsskit. Den låg ju på sopstationen vid det laget. Och det, alltså, som var världen. Va? Liksom, de håller på att jävlas med oss. Vi får en chans att jävlas med dem. Och då tar vi den på en gång. Och liksom, det var ju inte så att vi skadade någon. Jag kände, jag hade inget dåligt samvete för det här. Inte på något sätt eller vis alls. Men jag liksom kände att nu fick de lite grann tillbaka.
Du sa förut att det är ganska lätt att rymma. Är det lätt att rymma från fängelsen?
Ja, det kan vem som helst göra. Ja, men det är väldigt enkelt. Du har ju som fånge rätt till något som kallas för lufthålspermission. Vilket innebär att inom 2 år efter att du har blivit dömd eller till och med frihetsberövad så ska du få komma ut ur fängelset och gå runt i den fria världen i ett par till timmar. Kanske åka ner till McDonald's och köpa en hamburgare eller någonting i den stilen. Och det innebär ju att du är utanför murarna. Du har civila kläder på dig. Och har du kommit så långt, då är det inte så jäkla svårt att komma vidare. Om vi tar som exempel, han, nu vet jag inte vad han heter, Rahmat, han på Drottninggatan, Akilov. Han kommer även han få ett lufthålspermission ganska snart. Här nu, för han har
Akilov, ja.
Ja. Så alla får ju de här lufthålspermissionerna. Nu kommer väl förmodligen inte Rahmat att vallas runt på Sergels torg. Men det är ju alltså... säkert kommer man ju ha lite extra mycket vakter med sig och kanske några polisbilar som cirkulerar runt omkring och så vidare. Men i stora drag så är det ju, det är ju där rymningarna sker. Va? Det är där man kan rymma.
Hur många brukar man ha med som bevakare? Är det 2-3 stycken? Eller?
2-3 stycken. Och de ska ju uppenbarligen nu för tiden även ha uniformer på sig, så att det framgår väldigt tydligt att där är en fånge och så är det 3 vakter runt omkring. Så det ser lite konstigt ut när man går omkring på stan i ett sånt gäng då. Men sen om det är så att du är liksom en högprofilerad fånge, så är ju säkert 1 eller 2 polisbilar runt omkring hela kvarteret så att säga. Men med lite lätt planering så visst, snabb rush därifrån 15 meter upp på en motorcykel eller vad du vill, och så är du borta, va? Då har de inte så stor chans.
Hur planerar man sådana grejer när det är avlyssnat från fängelset?
Nej, du får ju vara lite listig bara. Så att du får ju tänka till lite hur du ska göra. Men nog går det. Det är inte så ingenting är omöjligt på det viset. Däremot är det i stort sett helt omöjligt att rymma inifrån fängelset. Att liksom såga sig ut ur en cell och ta sig över...
Nyckeln till frihet när du sitter med en sked.
Ja, men du sitter ju aldrig som han för fasen satt 25-30 år i samma cell. Jag menar, jag satt i 13 år. Jag hade säkert långt över 45 celler som jag satt i. Alltså, så att den möjligheten har du aldrig. Nej. I Sverige.
Och sen en plansch som man bara har på.
Ja, precis. Man får ju inte ha planscher på väggarna heller.
Så. Nej, den är lite knepig. Ja.
Nej. Tänk, om de bara hade sagt när du ska byta cell, då är det liksom hela hans plan.
Han bara, fuck, jag har suttit 4 år nu, ja. Jag har gröpt igenom 2,5 meter nu.
Det är
en liten ångest.
Nej, mig flyttar de ju runt hela tiden. Liksom, så att det satt ju på flera fängelser.
Det var ju en rymning relativt nyligen. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men det kanske du kan kolla, Felix. Men det var... en kille som skulle transporteras, så jag för mig, från Stockholm till Göteborg. Och då hade han på sig så handfängsel med någon som satt fast i benen också, lite grövre. Så sprang ut barfota rakt ut i skogen vid ett kissstopp. Du kanske har hört talas om det här?
Oh ja.
Ja. Och han sprang då in där. Det sägs att han tog sig till någon typ av lada. Och där försvann han.
Ja, jag tycker det är helt otroligt att man lyckas komma ifrån vakterna när man liksom har liksom handbojor och fångdräkt och ofta då vid ett midjebälte, inte runt benen men alltså runt midjan, så händerna sitter fast väldigt nära midjan. Du kan inte liksom vara upp och fläkta med händerna på något sätt, va? Men att under de premisserna lyckas och komma ifrån vakter, det tycker jag är helt otroligt. Hur fan lyckas man med det? Men de hade ju sprungit efter han i bara 250 meter och sen hade de gett upp. Man hade fått mjölksyra. Alltså, jag vet inte. Det, Det låter ju helt otroligt i och för sig. Men...
När du insåg att det finns nu en möjlighet att jag kan bli frigiven från det här, att det går åt rätt håll. Mm. När var det?
Alltså det som var absolut konkretast, det var ju då runt 2008 som jag fick in ett väldigt oklanderligt bevis ifrån Kungliga Tekniska Högskolan som fullständigt omkullkastade liksom det här nyckelvittnets lögn mot mig. Och det som både tingsrätten och hovrätten och även högsta domstolen hade ställt fast att det här är mycket besvärande för mig. Där fick jag liksom ett bevis på att det som jag har sagt är sant. Jag har sagt att det han säger är ren fabricerad lögn. Så att där kände jag liksom att nu har jag vunnit. Frågan är bara hur lång tid det ska ta innan jag blir frisläppt. Och från 2008 till 2017 så är det ju ändå 9 år. Det tog 9 år innan. Och det är lite märkligt att de agerar på det där viset. Liksom när du har ett bevis, varför gjorde de allt de kunde för att ändå inte låta mig få resning? Va? De slösade verkligen bort mycket tid där. Så att, men till slut så blev ju det här vittnet lite... Han blev så slarvig så att han började prata med journalister som undrar. Liksom. Och så säger han... Vid 2 tillfällen så säger han, det här behöver ni väl inte ha med i er inspelning. Det här kan ni väl stänga av bandspelaren för, så ska jag förklara för er. Så båda gånger så blir det ju inspelat. Va? Och då förklarar han ju liksom att nej, det han har sagt i rättegången, det stämmer inte alls. Va? Utan han har varit, som man säger då, i Piteå för att göra knarkaffärer. Så att, ja, det var ju det som gjorde att jag till slut fick det. Att det blev inspelat, att han säger. Och det är ju märkligt, för jag har ju bevisat att han ljuger. Så jag har ju den tekniska bevisningen. Men det räcker inte. Han måste erkänna att den tekniska bevisningen är korrekt. Och det kan du ju jämföra med att polisen har mitt DNA på ett mordfall. Men det räcker inte. Jag måste erkänna att det är mitt DNA. Så att jag tycker det var absurt. Men jag hade lite tur där, så att de journalisterna lyckas få den här inspelningen. Och 2 gånger till och med.
När man är nere i helvetet som... man ändå får säga att du har varit, och du hängs ut över hela Sverige och också en stor del av hela världen som en kallblodig mördare som gått in och slagit ihjäl en person med en träpåk, var det, va? Mm. Och sen har du misshandlat den andra brodern och sådär, och sen sitter man inne med ett gäng andra mördare. Jag antar att det är ganska lätt att man kan falla i olika typer av depressioner och må extremt psykiskt dåligt. Hur tog du hand om det? Vad tänkte du? Hur gjorde du för att må bättre? Hantera?
Ja, det här är ju egentligen någonting som alla människor hanterar olika. Och som du säger, du nästan... lägger orden i munnen på mig att jag mådde psykiskt dåligt. Jag mådde nog inte psykiskt dåligt överhuvudtaget. Jag var arg. Jag kände mig liksom orättvist bemött och jag var frustrerad. Men jag har alltid varit stark, psykiskt stark och liksom väldigt alltså självsäker på mig själv och var jag står. Och även om hela världen är emot mig så... det rör mig nästan inte i ryggen. Jag vet var jag står någonstans. Så att, ja. Men samtidigt så är det liksom i fängelset så det hjälper lite grann att klara sig igenom vardagen om man får hjälp av kriminalvården att liksom hata faktiskt. Så att ilskan kan vara väldigt användbar faktiskt på det sättet.
Men vad har du för tips till de som är dåligt idag och känner sig, även om de är på utsidan eller insidan, eller att de känner att de mår jäkligt
dåligt? Ja, jag är nog den sista du ska fråga. Därför att jag är alldeles för positiv och mina svar är alldeles för nästan naiva. Men vad kan jag ge för tips? Alltså, jag tror att jag är sämst i hela världen på att ge tips. Men om jag ska ge något tips då? Herregud, vad ska jag säga? Jag kan ju inte säga sådana där saker som tar dig i kragen. Och det håller ju inte, va?
Tänk två positiva saker.
Ja, det håller inte heller. Så mycket inser jag ju. Men, nej, men sök hjälp hos vänner. Det är väl det. Alltså, om du inte klarar det ensam, sök någon gemenskap där man kan stödja varandra. Det är väl det jag kan säga. Ofta så hamnar man ju kanske i händerna på någon sorts vårdinstitution också. Så det kanske inte är så jäkla lämpligt att söka hjälp där heller. För det kan bli sju resor värre ibland, har jag förstått. Och sen kan man hamna i såna här läkemedelsberoende också. Man liksom kommer till doktorn och säger, jag mår dåligt. Ja, men ta det här. Så. Sen sitter man liksom med någon jävla bensoberoende resten av livet. Så det är svårt att ge tips. Va? Men framförallt hitta någon gemenskap. Så att du inte är ensam i det.
Jag tänkte, du måste ju ändå ha haft det där en väldigt stor saknad efter dina barn också.
Självklart.
Och den måste ju också varit så här tuff att hantera.
Ja, nej, men det jag gjorde, jag bara stängde ner. Därför att hålla på in i fängelse och greppa tag i gallren och bara stå och böla, det ligger inte i min natur. Liksom. Stänga ner tills jag kan liksom ta tag i det. Tills jag är liksom fri. Då kan jag liksom släppa fram det här som behövs. Men där inne, de ska fan inte få se mig knäckt. De ska fan inte få se mig gråta. Så att, det är inte lätt. Det är det inte.
Och du grät, du antar att du inte grät så mycket alls de här 13 åren?
Nej, kanske en eller två gånger. När jag låg i min cell på natten. Men det är så jävla sorgligt. Va? Så att,
men hur ser ditt liv ut idag då?
Mitt liv idag. Jag har en handfull projekt som jag engagerar mig i. Som upptar min tid. Jag lägger ner den tiden som jag tycker att jag vill lägga. Så jag är min egen chef. Jag liksom styr min egen tid. Så det är ganska coolt på det viset. Jag kan sova på morgonen och sådär. Jag mår väldigt bra idag. Och väldigt nöjd med livet som det är. Och mesta tiden är ju då nere på El Hierro. Där jag håller på och bygger ett bed and breakfast. Vi är snart klara här på vårkanten. Ska vi vara igång. Och sen bygger jag mitt eget hus också. Då. Och förhoppningsvis är det också klart nu här till på vårkanten. Och sen har jag ju ett liv här i Sverige också. Och det är ju dels då för att jag har väldigt mycket anknytning till Sverige. Inte minst genom mina barn då. Men sen har du gång på gång varit så att det finns anledning för mig att komma hit upp och prata om det jag har varit med om och liksom inte bara bokreleaser och sådana här saker, men jag vill ju gärna prata om hur ska man liksom förbättra rättssäkerheten i Sverige så att alla kan lita på rättssäkerheten. Det tycker jag är ganska viktigt, va? Att alla kan känna liksom att vi kan lita på våra domstolar. Så att jag pratar gärna mycket om framförallt behovet av ett oberoende resningsinstitut, att det ska vara lättare för folk som är oskyldigt dömda att få en ny prövning. Och sen har jag då i avvaktan på det här resningsinstitutet som kanske aldrig någonsin kommer att bli realitet, så engagerar jag mig åt enskilda fall personligen. Och det fallet som är högst upp på, om man skulle göra någon sorts lista, är ju naturligtvis de som är oskyldigt dömda till livstidsfängelse. Och ännu värre är ju då de som har avtjänat hela sitt straff och nu är ute. Och det finns en sån kille, han heter Ari Mattinen. Han är det, kan jag sätta mitt huvud på, fullständigt oskyldig. Det är helt absurt vad de har gjort med honom. Men vi håller på att jobba med att han ska få resning, han ska få upprättelse, han ska få en ny rättegång. Om det ska behövas, jag tror inte ens det ska behövas en ny rättegång. För det är så uppenbart för alla att han är fullständigt oskyldig. Det här är ett missfoster som har levererats av rättsväsendet. Så det engagerar mig också mycket i. Och sen har jag ett samarbete med Theodor Lundgren som tillsammans med mig skrev den här boken Besökaren om mitt 13-åriga besök i det svenska fängelsesystemet. Vi har bestämt oss för att fortsätta skriva böcker. Så vi har en,
ja, faktiskt. Jag tycker jag har läst den här boken inför den här intervjun. Ja. Jag tycker att den var väldigt spännande. Och också väldigt, jag har läst ett gäng fängelseböcker. Men framförallt den här från Sverige, så fick man verkligen detalj hur det fungerar på fängelser och sånt. Och det tyckte jag var intressant att läsa.
Ja. Ja, tack. Jag kände mig själv lite missnöjd med det, men det kanske är normalt att man gör det då. Men jag ville ha med så mycket mer och förklara så mycket mer och så där. Men vi var ju tvungna att någonstans hålla, så här, boken blivit 13 år tjock i stort sett. Så att det... Men som sagt, vi håller på med en ny bokserie som vi kommer att komma ut med första boken nu i... Efter sommaren redan kommer första boken ut. Sen är tanken att vi ska lämna ut en bok en gång per år i 5 år framöver.
Now it's time for tre sista frågor.
De tre sista frågorna, om vi börjar med ett tips till en 20-åring. Vad skulle man kunna säga till en 20-åring så att den får ett lite bättre liv eller lyckas nå sina mål bättre?
Absolut. Studera. Medan du är ung. Studera. Jag fick höra det när jag var ung. Jag var dum nog att inte lyssna. Studera. Det är det jag ska säga. När du är ung, studera. Lär dig åtminstone en yrkesutbildning. Du kanske inte tycker att det ligger för dig att studera på universitet och de här nivåerna, men skaffa dig en yrkesutbildning. Se till att du kan svetsa eller lägga kakel eller laga mat eller ha ett C-körkort eller vad som helst.
Mm. Har du sagt till 30-åringarna som lyssnar då?
Har du inte gjort det som 20-åring så gör det nu.
Studera.
Det är fortfarande inte för sent.
Ja. Kollar du på några Netflix-serier eller filmer och sånt?
Ja, jag tittar mycket.
Vad
på
har du för om en två stycken filmer eller böcker man borde ha läst, om du får säga någon så här topp?
Nej, men alltså den här Making a Murder, den är ju skrämmande. Det är den ju. Den är ju lite
Netflix-serie, va? Jag har inte sett den.
Ja. Den är, känns lite avlägsen från svenska mått, men alltså det är snudd på att det är så det kan gå till i Sverige också. Jag kände mig nästan som han i Making a Murder. Alltså det,
Making a Murder. Jag har sett, eller jag har fan sett hälften av dem.
Jag känner igen mig i så mycket där. Alltså.
Där det handlar
om, där det handlar om hur poliser och åklagare har en helt egen agenda, va? Och liksom anstränger sig för att sätta dit någon. Det är hemskt.
Ja, om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Jag finns på Facebook, så det är ganska lätt.
Mm.
Kaj Linna heter jag.
Kaj Linna på Facebook. Mm. Härligt. Men du, stort tack Kaj att du kom hit. Det har varit jätteintressant verkligen att höra berätta en del av din livshistoria.
Ja, tack. Ja. Kul att vara här.
Ja, stort tack.
Tack.
Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Vilket jävla avsnitt, eller hur? Man bara fängslades. Det var helt stört. Jag bara satt där och bara var helt inne i det här och den här historien. Det känns som att det är en del kvar att berätta om, en del frågor som jag undrar över. Man undrar ju verkligen så här, vem är det? Vem är det som har mördat? Man hade verkligen velat se någon film och sätta upp någonting och bara försöka förstå hela den här processen, hur det var. Men det var så extremt spännande och en hemsk, brutal historia verkligen. Nästa gäst är något helt annat än det här. Och det är ingen mindre än Lasse Åberg. Alltså Lasse Åberg, det är han som är Sällskapsresorna och Golfaren och allt möjligt. En levande legend, och han som även är konstnär. Han målar ju väldigt mycket Disney-figurer, Musse Pigg och allt möjligt. Han har verkligen varit, när jag träffade honom så blev jag också så här helt starstruck. Man bara wow, alltså det här är ju verkligen en legend. Ha nu en grym vecka, så väntar vi in nästa avsnitt. Och stort tack att du lyssnar förresten. Tack så hemskt mycket. Jag är jätteglad för det, så stort tack. Nästa avsnitt är då Lasse Åberg, det är också grymt. Ha det bäst, vännen. Ciao!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.